Hej där och mycket välkomna till vår podcast. Och vår podcast är alltså Mats Strandberg, Radiosportens mångårige och ständige medlem, håller man på att säga. Du har varit med hur länge som helst på Radiosporten. När började du?
Men ingen vet hur länge, hör du. Inte ens jag själv.
Nej. Ja. Nej, du var med på Hylands tid, ja. Och du har varit med under många generationer, ja. Kommentatorer.
Kanske efter Gärring, ja.
Ja, just det. Ja, ja. Efterträdde
Gärring. Och du är ju en ikon på tv-sporten, givetvis, har gjort precis allt där på sporten.
Ja, så var det ju på den tiden att Sveriges Television hade alla rättigheter, så då fick vi göra allt. Det är lite annorlunda nu för tiden.
Men du valde också de bästa grejerna, fotboll, hockey, tennis?
Ja, jag valde väl inte, utan jag blev mer eller mindre vald. Och det var en storhetsperiod för många av de här sporterna. Så att man får väl säga att man hade viss tur att vara med just när det hände. För att nu har ju Sveriges Television inte alls de rättigheterna som de hade på den tiden. Då dominerade de ju helt. Det var där som sporten fanns, helt enkelt. Nu finns den ju överallt och på en massa andra kanaler. Och här till exempel.
När det gäller Champions League så är ju lottningen för storlagen gjord. Bayern München, favoriten, möter alltså Manchester United. Barcelona möter Atletico Madrid. Real Madrid, tvåa i tipsen efter Bayern München, möter Dortmund. Och Zlatans PSG möter Chelsea. Vilka kanonmatcher.
Jo, det visste ju på förhand att det skulle bli det, eftersom det var väldigt starka lag som hade kvalificerat sig fram till det här slutspelet. Men man måste ju säga att det verkar ju som det är krattat för den väntade finalen mellan Bayern München och Real Madrid. För de fick ju önskemotståndarna, verkligen. Medan däremot jag tror att Paris Saint-Germain kan få det väldigt tufft med Chelsea, som ju är det klart bästa engelska laget idag. Sen är det intressant då med mötet mellan Zlatan och Mourinho. Mm. Det ser väl bägge de två fram emot.
Alltså Chelsea är ett monster att möta. Alltså Mourinho har ju en otroligt kompakt defensiv som är otroligt svår att dyrka upp, lite efter svenskt mönster. Organisation.
Men det har ju präglat hans lag genom alla tider, att de är väldigt svårslagna helt enkelt, beroende just på den här defensiva starka organisationen. Och sen har han ju också lyckats med att hitta en bra offensiv till det här, men framförallt de har ju, som man sagt då och då, hans lag parkerat bussen, om man säger så, och blivit nästan omöjliga att göra mål på.
Gör de 1-0 så är det en mardröm för motståndarna.
Ja, det är det. Men det ska bli jätteintressant, och det blir naturligtvis ett hjärtligt möte mellan Zlatan och Mourinho. Och Zlatan är ju så bra faktiskt idag, det har vi ju sagt så många gånger nu så det vet alla, att han faktiskt på egen hand kan avgöra en sån här match.
Men vilket prov för Zlatans storhet då att möta det här försvaret.
Mm, så är det ju. Men han räds ju inget, och alla räds honom.
Real Madrid är väl efter Bayern München, som vi sa, tippade som näst bästa lag.
Ja, och den här lottningen krattade ju lite för att de två kommer att gå fram. Så att den tänkta finalen är ju definitivt Real Madrid, Bayern München, och som sagt var, det är krattat i manegen för att det ska bli så.
Men Chelsea då?
Nej, Chelsea är inte så starka ännu. Det engelsk fotboll har ju definitivt gått tillbaka, precis som italiensk fotboll, som inte ens har ett lag med här. Och det är ju sensationellt bara det. Utan det är ju den spanska fotbollen och den tyska fotbollen som regerar just nu, och det är svårt att tänka sig att det inte är ett spanskt eller ett tyskt lag då. Och det är ju Bayern München man tänker på då, som kommer att vinna Champions League.
Men Bundesliga är lite ihåligt på något sätt. Alltså, det är egentligen bara Bayern München. Ja, det är bara Bayern München. De leder ju otroligt överlägset.
Jo, de kan väl avgöra ligan, tror jag, redan till helgen. Mm. Och då är det en 150 omgångar kvar. Nej, men rätt många omgångar kvar. Så att det är ju sensationellt bara det. Men de är så bra, helt enkelt. Så att de är ju på Barcelona och Real Madrid-nivå, där det också då år efter år egentligen avgjorts att det är bara de två som fightas om det. Nu är plötsligt Atletico Madrid med i det racet också. Det gör ju den ligan lite roligare än vad den har varit förut. Den har ju alltid anklagats för att vara en tvålagsliga. Mm. Och Tyskland är ju nu plötsligt en enlagsliga.
Ja, så kan det gå.
Ja, det är ju lite intressant faktiskt. Medan då den italienska ligan inte ens har en representant. Och det är ju väldigt, väldigt alarmerande för den italienska fotbollen. Juventus borde ju ha varit där. Milan har ju av tradition på något sätt varit där. Men de har halkat efter.
Ändå är Italien alltid livsfarliga i EM och VM.
Mm. Får alltid ihop bra landslag med väldigt bra organisation. Så att, men där är också nu Spanien och Tyskland kan jag tänka mig favoriter när vi kommer till Brasilien. Och där naturligtvis då Brasilien och Argentina också kommer att stå fram som två av favoriterna.
VM tar vi sen.
Det gör vi, ja. Det dröjer ett tag.
Ta en kopp kaffe först. Ja. Vi tittar lite bakåt, Arne. Sverige då i Champions League. Sverige på klubblagsnivå.
Mm.
Vi går tillbaka 20 år. Alltså backar bandet 20 år tillbaka 1994. Då var ju Göteborg med, i alla fall i modern tid. De spelar kvartsfinal mot Bayern München. 0-0 borta i München, vilket är fantastiskt. Och så 2-2 hemma, utslagna då på mållinjen. Och vi slog Barcelona på Nya Ullevi dagen efter Estonia-katastrofen i september 1994 med 2-1, Jesper Blomqvist målskytt och så 1-1 i Barcelona. Alltså det är fantasisiffror med dagens fokus.
Mm. Och jag minns en annan IFK Göteborg-Barcelona-match där Torbjörn Nilsson gjorde, tror jag, 3 mål. Det blev 3-0.
Mm.
Och sedan blev det samma siffror fast omvänt då på bortaplan. Mm. Och Barcelona gick vidare på straffar och en väldigt...
Det var 1986.
Det
och, det var Europacupen och semifinal så högt.
Ja.
Så att där var ju Göteborg då med ena foten, ena benet i final,
i final
faktiskt inför returen.
Ja, så var det ju faktiskt. Torbjörn Nilsson gjorde alla 3 målen på Ullevi, fantastiska mål. Och jag minns ju den där matchen väldigt, väldigt väl, för att när Barcelona kom till Göteborg så kom de verkligen som proffsspelarna som skulle möta amatörerna. Och de var väldigt överraskade över att till exempel Johnny Ekström kom direkt ifrån lagret på ICA till matchen cyklande. Medan de här kom i kostym och attachéväskor och allt vad de hade. Och trodde ju att det här skulle bli en lätt match. Och så gick Torbjörn Nilsson in och gjorde 3 mål. 2-3 fantastiska mål. Han var antagligen då Europas främsta anfallsspelare i alla kategorier ett tag där runt omkring. Särskilt på hemmaplan.
Ett rådjurspsyke men i rätt miljö otroligt bra.
Ja, han var en fenomenal fotbollsspelare på alla sätt. Och sedan åkte de ner till Barcelona och ni som har sett den där filmen som kom för något år sedan om IFK Göteborg och den matchen vet ju att de råkade ut för domare som inte var helt på topp om man säger så. Utan de gjorde ju faktiskt 2 mål och när man tittar på dem i efterhand så förstår man inte hur de kan bli bortdömda.
Men storlag i fotboll har fördelar. Stora pengar, stora fördelar. Så är det i fotboll, i alla fall då 1986. Men det,
var
alltså,
så.
Det blev 3-3 fulltid.
Exakt.
Straffar så småningom efter förlängning.
Och Torbjörn Nilsson gick och gömde sig faktiskt.
Vad hände där då? Ja.
Ja, det lustiga var, eller olustiga då på sätt och vis, och det har ju Torbjörn bett om ursäkt för efteråt. Han var ju den stora stjärnan som sagt. Men han hade ett bräckligt psyke och att slå en straff i en avgörande straffsparksläggning i Barcelona, det var mer än vad han klarade av. Så att han försvann helt plötsligt inför straffläggningen och var nog i omklädningsrummet när det hela avgjordes.
Hoppsa.
Och då fick en back ifrån Norge som heter Per Edmund Mort gå in och slå en straff och det gick inte
han,
så bra.
Han ville tyvärr slå en straff.
Ja, han ville nog kanske inte egentligen men blev väl mer eller mindre beordrad att göra det och den missades och Barcelona gick vidare.
Till final helt enkelt.
Ja, och kom ihåg att dagen efter var det stora annonser i Göteborgsposten då, jag bodde i Göteborg på den tiden och där Norsk Hydro gick ut och bad om ursäkt för att deras landsman Per Edmund Mort hade missat straffen och det var gratis bensin i Göteborg den dagen.
Vi tankar gratis.
Ja.
Det var inte illa.
Det var tänkvärt.
Där skulle man ha varit den dagen. Tanka bilen full, ja, gratis. Fantastiskt.
Ja, ja.
Detta om då Europacupen först och så Champions League där Sverige alltså var med någorlunda hyggligt 1994. 1999 var ju AIK uppe också och hade 1-0.
I the fucking Champions League.
Ja, som Baxter sa. Ja. På Råsunda hade AIK 1-0 Novakovic emot Barcelona på hemmaplan.
Ett strålande mål dessutom.
Kände som halva plan, ribba ner.
Ja, lyfte upp i krysset i stort sett. Och sedan kom ju den här famösa situationen när Barcelona fick hörna i det här underläget. Och Baxter i samma ögonblick bestämde sig för ett byte som han då helt plötsligt inte fick göra. Och det blir mål på hörnan och det är rent kaos. Och det är då som Baxter går ut och säger till domarna att this is the fucking Champions League, skärp er.
Barcelona vann sig med 2-1 på Råsunda och därmed var ju AIKs lysesläkt kan man säga.
Sveriges lyses är släkt sedan dess kan man säga när det gäller Champions League.
Ja. Helsingborg i och för sig vid millennieskiftet.
Men Sven Andersson.
De gick alltså vidare in i gruppspelet i Champions League men gjorde inget avtryck.
Nej, det var Sven Anderssons straffräddning där i Italien som gjorde att de gick fram. Mm. Och jag tror att vi får vänta ganska länge innan vi har ett lag som kan konkurrera på den här höga europeiska nivån. Det är ju bara att titta på de här lagen som lottades nu idag. Vilken klass de håller. Och svensk fotboll har ju dessvärre halkat efter både på landslagsnivå och klubbnivå. Vi har Zlatan Ibrahimovic och sen har vi inte så mycket mer.
Du har nu varit med så länge och är så klarsynt. Tappar vi inte mot de här storlagen hela tiden? Mer och mer och mer?
Jo, men det är ju den ekonomiska utvecklingen naturligtvis. Det blir väldigt svårt att konkurrera. Det är ju bara att titta på den här listan över de lag som nu har kvalificerat sig i Champions League. Det är idel ädel adel, helt enkelt. Där smyger inga katter in bland hermelinerna. Mm. Och så var det ju förr i tiden att det gick för ett IFK Göteborg.
Hoppet är väl att Platini, som var inne på det lite grann som UEFA-president, att man ska låta de mindre länderna få en större chans att komma in i gruppspelet. Mm. Lite åt det hållet är ju nu jämfört på Lennart Johanssons tid.
Jo, men det är klart det är en god tanke, men jag tror inte det går helt enkelt. För att de här överlägsna resurserna går inte att brottas med.
Vi pratar om stora pengar.
Ja, det är enorma pengar. Och jag menar Real Madrid och Barcelona har lett det där racet i väldigt många, många år. Och jag undrar också hur mycket pengar som Bayern München plöjer ner i sin verksamhet.
Mm. Ganska mycket där på Sebnerstrasse i München. I Hockens kvartsfinaler då så har ju Skellefteå kopplat på HV71 leder med 3-0 och Färjestad mot Brynäs leder också med 3-0 och kommer att gå vidare.
Ja, imponerad måste jag säga, för Färjestad har ju inte direkt varit laget den här säsongen, men när det kommer till slutspel så är det något speciellt med de här killarna från Karlstad. Det är ju det mest framgångsrika slutspelslaget i Sverige genom alla tider och det är på något sätt som att när det här drar igång då startar också Färjestads spelare och växer.
Ja, motorn i lagmaskinen sätter igång. Det sitter liksom i väggarna på något sätt. Ja. Ränderna går inte ur.
Nej, det är ganska fantastiskt faktiskt. Det är lite som i fotbollen med Malmö FF och IFK Göteborg som toppar den så kallade maratontabellen och som så att säga år efter år, trots att de har haft svårigheter ekonomiskt och även då fotbollsmässigt ibland, alltid kommer tillbaka. Det finns i väggarna på något sätt och det finns i Färjestad.
Och traditionen är alltid stark inom idrott.
Ja, den är det. Lustigt nog.
Skellefteå vann ju i fjol och är nu på väg som favorit åtminstone fram till en...
Ja, men de är stor favorit. Ja. Det är det klart bästa hockeylaget i Sverige. Mm. Så att de ska ju vinna helt enkelt. De borde vinna om ingenting oförutsett inträffar.
Lite sämre defensiv kanske än förra året, men bättre i powerplay, vilket är otroligt effektivt. Mm.
Jo, men det är ett komplett lag skulle jag vilja säga. Och det är inget av de andra lagen som riktigt är det. Det fanns ju en uppstickare här under hela säsongen i Frölunda då, med det här juniorlandslags- eller ungdomslandslaget eller vad vi ska kalla det, som värvades dit. Och de har ju visat att de är lite bräckliga nu när det kommer till slutspel och det är ju inte alldeles överraskande för det är ett väldigt, väldigt ungt lag och mer lovande än komplett.
Skellefteå AIK då mötte ju Solna AIK 1978, en milstolpe i framförallt Skellefteås ishockeyhistoria.
Mm,
Skellefteå suktade för första guldet 78, så kom guldet. Och du gjorde matcherna i tv då mot Solna.
Ja, Ankan och jag åkte väl runt i vanlig ordning där. Och det var väldigt intressant för att när vi kom upp till Skellefteå så minns jag att man liksom omedelbart blev tagen upptuktelse för att man kallade AIK för AIK. För att AIK var AIK i Skellefteå. Mm. Mm. Och de tyckte, varför säger ni Skellefteå AIK om oss och bara AIK om de där är från Solna? Varför säger ni inte Solna AIK om dem?
Det var en 12 minuter en utskällning.
Ja, det var lite grann att de var lite, tyckte att, jag förstår inte varför de bara ska kallas för AIK. För det finns bara ett AIK och det är Skellefteå.
Sen var det då final om SM-titeln med dessa båda AIK-lag, Solna och Skellefteå AIK. Och det var ju en tuff och rolig resa. Hardy Nilsson stack ut där.
Apropå tuff, det var ju då som det myntades det här uttrycket Hårde Hardy som han har fått leva med sedan dess. Och han gick ju verkligen i bräschen för det här laget. Han var lagkapten och han var den som tog de stora smällarna ute på isen och även vid sidan av isen. Men han var verkligen den som gick före. Det var en riktig lagkapten. Och det har ju på sätt och vis blivit hans SM-tecken. Och det var nog i mångt och mycket det.
Vad minns du med från de här mötena mellan Skellefteå och AIK? Alltså intresset publikt var ju enormt, har jag för mig. Både på hovet och där uppe.
Och jag minns väl att det finns ju ett ganska intressant och lustigt minne faktiskt. För att AIK i Stockholm hade ju vunnit match nummer 1 och vunnit den ganska klart. Jag tror, jag vet inte hur mycket det var, men 4-5-0 eller något sånt där. Och då hade väl Ankan och jag, och Ankan var ju då förknippad med AIK i viss mån får man ju säga.
Sån AIK alltså.
Ja, då hade vi ju lyckats säga att vi tyckte nog att AIK, det Solna AIK var det bättre laget i den matchen. Och det var ju ganska svårt att säga något annat eftersom de vann ganska övertygande och överlägset. Och skottstatistik och allting sånt där. Så då vet jag att när jag uppenbarade mig på arenan i Skellefteå och gick in där, man går in vid sidan av och framför publiken.
Då fick du en ny utskällning.
Ja, då buade hela publiken åt mig. Och 2 minuter efter att jag hade satt mig på kommentatorspositionen så kommer spiken i hallen fram till mig och knackar mig på ryggen och säger, Arne, skulle jag kunna få vara en pratstund med dig? Ja, absolut, sa jag. Och så gick jag ut på isen tillsammans med honom och det buropen steg mot skyn där i taket men tystnade. Och vi satte igång och pratade. Och då hörde faktiskt till historien, och den är alldeles sann, att när jag växte upp i Göteborg i min ungdom, då fanns inget ishockeylag där. Det fanns inget Frölunda. Det första lag som etablerade sig lite högre upp i systemen var Gais faktiskt på den tiden. Och så ishockey var väldigt, väldigt litet i Göteborg. Så jag fick ett favoritlag. Och det var Skellefteå AIK. Mm. Som då hade någonting som hette Myggkedjan som jag fastnade för. Med Acke Andersson och Karl-Sören Hedlund och Garvis Mäte.
Precis.
Och så att mitt favoritlag var Skellefteå AIK. Och det berättade jag där ute på isen. Och buropen utbytes mot enorma ovationer och plötsligt var jag idol i Skellefteå.
Allt gammalt grål var som bortblåst.
Totalt bortblåst. Där hade vi en kille som hade förstått sig på ishockey tidigt. Så att nej, det gick vägen det också. Och så vann Skellefteå till slut och det är ju som sagt var en historisk seger. Och Hårde Hardy blev för alltid Hårde Hardy efter det.
Och det var kul för hockeyn för det var en riktig milstolpe.
Absolut. Mats Strandberg och Arne Hegerfors tackar därmed för sig och vi hotar med att återkomma. Hej då.
Tack, hej.